Vi ska då börja läsa ur första Moseboks tredje kapitel. Och vi ska läsa verserna 6 till och med 11. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne och han åt. Då öppnades bådas ögon och de blev varse att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Och de hörde Herren Gud vandra i lustgården när dagen började svalkas. Då gömde sig mannen med sin hustru för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Han svarade, jag hörde dig i lustgården, då blev jag förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han, vem har låtit dig förstå att du är naken? Har du inte ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Vi känner igen oss i Adam här, inte sant? Allihopa. Den här känslan, det här tillståndet som har fått makt över honom när han har ätit av kunskapens träd. Han hörde Gud vandra i lustgården. Och av någon anledning är Gud inte längre hans bundsförvant. Av någon anledning är Gud inte längre hans trygghet. Gud är inte längre hans styrka, hans glädje, hans vila och rättfärdighet. Utan Gud är hans rädsla. Gud är en Gud som han gömmer sig för. Och varför gör han det? Hans ögon har öppnats. Vad är det han ser? Han ser att han är naken. Ja, men det har han ju varit hela tiden. Det var väl ingen konst. Jo, men han ser någonting i denna nakenhet som han inte förut har sett. Och detta han ser uppfyller honom med fördömelse. Innan ens Gud har uttalat de ord som driver Adam och Eva ut ur paradiset är deras kontakt med Gud bruten. Deras förtroende för Gud är på något sätt skadat i grunden. Och det sammanhänger med att de ser någonting som de har sett hela tiden. Det är lite gåtfullt det här. Utan att vi precis kan beskriva det här i orsak och verkan så känner vi alla igen oss. Upplevelsen av fördömelse. Upplevelsen av ovärdighet. Gud säger, vem har låtit dig förstå att du är naken? Vem har gett dig den här vissheten om din fördömelse? Är det bara detta att jag sa att du inte fick äta av trädet? Eller finns det andra mekanismer insmugna i det här? Jag tror vi måste gå till botten riktigt med den här situationen. Därför att också vi som har ätit av livets träd, vi som fått vår synd och skuld utplånad. Vi lever så ofta både inför Gud och inför människor så som Adam levde. Vi ska gå till Hebreerbrevet 4 och läsa verserna 14-16. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Här står talat om den motsatta attityden. Människan som inte längre går och gömmer sig för Gud, utan människan som frimodigt träder fram till nådens tron. Här står också talat om att detta förstås har att göra med Jesu frälsning. Det står om honom så här, att vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Och vi har sett lite grann på det här begreppet arvsynd och överhuvudtaget vad synden och skulden har för effekter i våra liv. Vi har sagt så här att om jag har en skuld på ett område, då försvagar den mig så att jag har svårare att låta bli att göra om samma synd. Om jag till exempel börjar läsa porrtidningar, så kommer jag efter ett tag att finna att min motståndskraft mot att gå förbi prästbyråkiosker, den minskar och minskar. Jag köper inte längre bara en, utan jag köper två eller tre. Ju mer skulden hopar sig i mitt liv, desto svagare blir jag. Och Jesu frälsning innebär att han har tagit all vår svaghet. Han har upplevt all vår svaghet. Han har varit frestad på alla sätt som vi, men kunnat stå emot. Det kommer oss till godo. När han till sist också stod emot frestelsen att behålla sitt liv. Han gav sitt liv för vår skull. Han har tagit all vår svaghet utan att bli frestad. Och på något sätt, när Adam står där i lustgården och upptäcker att han är naken, så är det också svagheten han upptäcker. Han upptäcker möjligheter. Han upptäcker vad nakenheten kan innebära för möjligheter att gå på andra vägar än Guds vägar. Svagheten finns där och fördöms. Gud frågar, vem har låtit dig förstå att du är naken? Och det är som om att det var inte varken människan själv eller Gud som låg bakom detta faktum, utan här finns den tredje parten inblandad, djävulen. Vi ska repetera lite grann vad vi har läst förut om djävulens krigskonst. Vi går till Lukas 11 kapitel. För här berättas det om hur Jesus befriar en man som hade en stum ande. Och när anden hade kommit ut så började den stumma att tala. Talade gjorde sedan också fariseer och andra såna här experter som var lite oroade av det som hände. Och som förklarade för den häpna folkmassan att det var med de onda andarnas första som Jesus drev ut onda andar. Jesus tillbakavisar denna anklagelse. Och så säger han så här i 20 versen. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Här står talat om en stark man som med vapen i hand vaktar sina ägodelar. Och vad är det för vapen det handlar om? Vad är det som är djävulens vapen? Vi ser de välkända orden i Efesierbrevet 6 och 16. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och de brinnande pilarna står beskrivna i Kolosserbrevet 2. Där vi ska läsa verserna 13-15. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Här står talat om att Jesus har avväpnat härskarna och makterna. Djävulen har blivit avväpnad. Vad är det för ett vapen då som Jesus har tagit ifrån djävulen? Jo, det står här att han har dragit ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat alla anklagelser. Och djävulens brinnande pilar, det är anklagelser. Djävulen har många namn i skriften och det beror på att han klär ut sig till olika saker. Men han kallas bland annat för åklagaren eller anklagaren i den nya översättningen. Därför att det är hans vapen att anklaga. Och med sina anklagelser skjuter han sönder våra liv. När alltså Gud säger så här till Adam: vem har låtit dig förstå att du är naken? Så måste vi här förstå den sataniska krigskonsten. Därför att den handlar inte bara om frestelser. Vi tror att ormen var nöjd och glad när han hade frestat Eva och frestat Adam att äta den förbjudna frukten. Men det var bara början. Det var bara första steget. Därför att det hela gick ut på var inte frestelser utan anklagelser. Det är när vi har fallit för frestelserna, det är då som Satan egentligen börjar med sitt arbete i våra liv. Det är det vi måste ha klart för oss. Därför att då kommer vi i en svaghet. Och den svagheten gör att våra ögon öppnas för det ondas möjlighet. Och ju mer de öppnas för det ondas möjlighet, desto mer kan vi också låta anklaga oss i vårt inre. Satan har ett stort intresse av att vi ska leva med ett större eller mindre mått av skuld i våra liv. Eftersom skulden är detsamma som svaghet. Och lätt leder till ny skuld. Större skuld. Större bortkommenhet från Gud. Och vi har sett att den här skulden i våra liv, det är liksom en landstigningsplats för ondskans andemakter. När skulden finns där kan ondskans andemakter börja tvinga oss. Svagheten kan till sist bli så höggradig att vi totalt förlorar kontrollen inom det område skulden gäller. Ondskans andemakter får makt över våra liv. Inte i alla avseenden, men inom det område skulden gäller. Om jag, för att använda det exempel jag tog nyss, börjar köpa porrtidningar och dessvärre också läsa dem, så är det inte säkert att jag för den skull knycker bilar eller sätter eld på skogar eller något annat sånt här. Det är inte säkert att jag börjar snatta i butiker för det, Men jag försvagas just inom det området. Jag kan inte låta bli att köpa fler tidningar. Det intressanta med fördömelsen, det är nu att den får oss att gå och gömma oss. Och det är inte alls bara så med Adam i lustgården. Det är inte alls bara så i det gamla förbundet. Utan det är så med oss allihopa. Nu, vi som lever i det nya förbundet. Vi som bekänner tro på Kristus. Vi har kvar så mycket av Adams reaktionsmönster i oss. Att om vi inte är klara över vad det här handlar om, så beter vi oss som Adam i alla fall. Hur gör vi då? Ja, om vi har en skuld på något område, det enklaste sättet är att kalla den för något annat än vad den är. Mitt dåliga morgonhumör kallar jag för vresighet. Min snålhet kallar jag för ekonomisk planering. Mitt gamla hämndbegär kallar jag för sinne för rättvisa. Vi har så många såna här tricks för oss. Vi går och gömmer oss för Gud. Vi hade det där framme ganska ordentligt i betraktande när vi talade om den inbördes förlåtelsen. Och ni minns att jag sa då att när man har varit i en konflikt, ofta kan man vara uppladdad av vrede till en tid. Och sen så får man annat att tänka på och minnena tonar ut och man säger, nu har jag förlåtit. Jag tänker inte på det här längre. I själva verket har man grävt ner sin besvikelse, man har grävt ner sin bitterhet. För nästa gång den personen kommer tillbaka och gör samma sak en gång till, så blir man dubbelt så arg som första gången. Man har det kvar. Och det är hela det här mönstret som vi måste komma till rätta med i våra liv. Att vi gömmer undan vår skuld istället för att bära fram den. Vi går kanske inte och gömmer oss själva. Men det Adam försökte gömma var inte sig själv utan sin nakenhet. Och vi gör på samma sätt. Emot Gud och mot varandra. Vi försöker gömma undan. Vad är det som tvingar oss att gömma undan? Vad är det som hindrar oss från att fullständigt hämningslöst dra fram allting i ljuset för att bli fri? Jo, det är fördömelsen. Det är den uselhet man då känner när man börjar kalla saker vid deras rätta namn. Det är det obehag som infinner sig. När man börjar dra fram allt som man har ursäktat och bortförklarat i sitt liv. Men på något sätt är det ändå så här att vägen till frihet, det är att frimodigt gå fram inför Guds tron. Nu säger Paulus i Kolosserbrevet att Satan har blivit avväpnad. Så skönt, tänker vi. Då ska det ju inte finnas några anklagelser mer. Och i Romarbrevet 8:1 så står det också att det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Men i Efesierbrevet 6 säger Paulus, vi måste utrusta oss med trons sköld mot djävulens alla brinnande pilar. Det låter väl lite motsägelsefullt det här. Ja, avväpningen består inte i att Gud har tagit pilbågen ifrån djävulen. Inte än i varje fall. Utan avväpningen består i att vi har fått en sköld, du och jag. En trons sköld. Någonting att gömma sig bakom. För det är ingen tvekan om att djävulen fortsätter att skjuta. Han skjuter kanske mer nu än någonsin, eftersom den tid han har kvar är kort. Men som sagt, vi ska kunna stå i regnet av pilar
och vara oskadda. Därför att vi har en trons sköld. Nu kan vi känna igen den här situationen lite till mans. För att det är ju väldigt vanligt med kristna som begår en synd. Och så går de till Gud och så ber de om förlåtelse. Och så står det ju att Herren både förlåter våra överträdelser och renar oss från all orättfärdighet. Och det där sista, det betyder ju det att vi ska bli av icke bara med vår skuld utan också med vår svaghet. Men det där, det är inte vår erfarenhet alla gånger. Ibland kan vi göra den erfarenheten, ibland gör vi den inte. Utan ofta nog så faller Guds folk in i den här teologin att ja, någon seger över synden är ju inte väntad. Utan tack och lov att vi får bekänna våra synder varje dag och varje minut och leva i en sorts ständig syndabekännelse. Och mot det protesterar andra med rätta, därför att det är lite osunt att bara gå omkring och bekänna sina synder när man lika gärna kan gå omkring och bekänna sin rättfärdighet. Vilket ska man göra? Ska man göra det ena eller det andra eller försöka göra båda delarna? Det är en lite klurig fråga det här. Men det har med trons sköld att göra. Därför att när du har bekänt din synd för Gud och fått förlåtelse, så är det ju inte på något vis så att djävulen slutar skjuta på dig. Istället skjuter han mer än någonsin, för han tänker, nu ska vi se om han går på det. Han kommer att anklaga dig lika mycket som förut och du kommer att känna dig lika usel som förut. För det första så ska du inte tro då att det är Gud som anklagar dig. Därför att när Gud med sin heliga ande talar till dig om din synd, och det kan han mycket väl göra, då blir du löst ifrån den. Du upplever frihet och glädje. Av frukten känner man trädet. Men när djävulen talar till dig om din synd, han kan använda precis samma ord som Gud använder, så grips du av missmod och förtvivlan och försöker gömma undan din skuld. Du känner fördömelse. Av frukten känner man trädet. Och då undrar man så här. När jag nu har bekänt inför Gud och fått förlåtelse, varför slutar inte djävulen att skjuta? Jag tror att det finns en enkel förklaring. Vem är det som ska säga till djävulen att sluta skjuta? Är det Gud som ska göra det, eller är det du? Vem är det som ska råda över skapelsen inklusive kräldjuren? Är det Gud eller är det du? Svar, det är du. Alltså, när du har fått förlåtelse, vem är det som får pilarna att sluta regna över dig? Jo, det är du. Ja. Då måste du säga till djävulen att sluta. För det gör inte Gud. Vi måste ha arbetsfördelningen här klar för oss. Annars fortsätter vi att leva i fördömelse. Vi skulle kunna säga som så. Det är den auktoritativa tillsägelsen som är trons sköld. Därför att om du ska kunna säga till djävulen att sluta så att han verkligen slutar, så måste du ha lite auktoritet bakom orden du säger till honom. Du kan inte säga det på försök. Utan du måste vara någorlunda säker på. Eller vill säga, du måste vara säker på att du är förlåten. Det här är inga märkvärdigheter. Tänk dig en lärare någonstans i en klass på högstadiet i någon sån här betongförort. Med 30 ohängda ungar i klassen. Och så är det ett fruktansvärt liv och väsen. Och så säger läraren tyst i klassen. Ja, det kan bli tyst. Men det är ju inte alls säkert att göra det. Det är en fråga om auktoritet. Och det är en fråga om tro. Därför att om den läraren tror att det han har att säga är så värdefullt, så att det är i elevernas eget intresse att de håller tyst när han talar, Då kommer han på något sätt att lägga in en kraft i sin tillsägelse som får det att tystna. Men om läraren står och tänker så här, ja, jag är ju en så usel lärare, jag är så botten, Och vem har sagt att just jag ska prata? Det kan väl lika gärna vara de som snackar och jag som håller käft. De får ändå inte ut någonting av mina bottendåliga lektioner. När han då tar sats och säger tyst i klassen, vad tror ni händer då? Ja, det blir ju värre väsen än någonsin. Därför att han tror inte på det han säger. Men när du tror på det du säger, då tystnar det. Och detta är en bit av trons hemlighet det här. Låt oss uttrycka det så här. Skulden innebär att Satan har rättigheter i ditt liv. Rättfärdigheten innebär att du får tillbaka dina rättigheter över Satan. Nu har vi talat om tro ganska mycket den här terminen. Och när man talar om tro så brukar man ofta tala om det som det redskap, det instrument, den mottagare med vars hjälp man tar emot välsignelse från Gud. Och det är helt sant, vi ska komma tillbaka till det lite senare. Men det är bara en aspekt av tron. Den andra aspekten av tron är att tron är det instrument med vilket man försvarar Guds välsignelse emot djävulen. Ibland kan man tycka nästan lite purkigt så här, att varför ska Gud kräva tro av oss för att vi ska kunna ta emot någonting? Kan han inte ge oss ändå? Ja, vi ska ta det här med trons positiva uppfångande effekt om en stund. Men även om så skulle kunna ske, så skulle det ändå vara så att om du inte hade en tro till att försvara det du får, så skulle djävulen bara skjuta sönder det direkt. Ibland tror jag det är vad som händer. Herren vill ge oss väldigt mycket. Men djävulen, han skjuter sönder allt vad vi får. Och ibland är han så snabb med det så vi märker inte ens att vi fick det. Vi måste ha en trons sköld. Vi kanske har en sjukdom, ett lidande, ett problem. Och Herren skulle vilja ge dig hjälp. Och Herren kanske ger dig läkedom ögonblicket efter det djävulen där och skjuter sönder din hälsa. Och du känner dig lika sjuk som förut. Du märkte aldrig att du var frisk. För tron är ett instrument som opererar i andvärlden både inför Gud och emot djävulen. Det är i tro vi tar emot från Gud. Och det är med tro vi försvarar det vi har fått. Och det här gäller på alla nivåer. Det gäller också frälsningsvisshetens nivå. Det första som måste upprättas i en människas inre för att hon ska kunna gå vidare. Då måste vi se trons dubbla funktioner. Och då har vi talat om tron som en mottagarfunktion. Det är med den vi mottar förlåtelse. Det är med den vi mottar rättfärdighet. Det har vi talat mycket om, det vi är inställda på. Och så är vi så förundrade över att det inte funkar. Nej visst, vi måste också komma underfund med att tron är den funktion som försvarar rättfärdigheten så att inte fienden skjuter sönder den. Jag menar, han skjuter inte sönder din rättfärdighet. Du kommer till himlen, var inte orolig. Som Ulf Ekman råkar säga en gång, du kommer dit vare sig du vill eller inte. Men han kan skjuta sönder din visshet om att vara rättfärdig. Han kan skjuta sönder din visshet om att vara älskad. Han kan skjuta sönder din visshet om att ha en kallelse. En visshet om att vara dyrbar. En visshet om att äga all den himmelska världens andliga välsignelse. Det börjar därför nu klarna en bild för oss. Att i vårt inre finns det liksom två motstridiga krafter som står mot varandra och utkämpar så att säga en kamp. Den ena kraften är tron och den andra är fördömelsen. Trons motsats är inte bara tvivel. I största allmänhet. Intellektuella, kluriga frågor av typen: kan Gud som är allsmäktig göra en så stor sten så han inte själv kan flytta på den och sånt här? Mot tron står inte tvivel av det här slaget, utan det som står emot tron i första hand i våra liv är fördömelsen. Vi måste ha klart för oss att fördömelsen är en frukt av anklagelse. Djävulen har skjutit på oss och han skjuter anklagelser in i våra liv. Han anklagar oss för uselhet, han anklagar oss för ovärdighet, han anklagar oss för hopplöshet och löjlighet och dumhet och plattfothet och vad det kan vara allt. Han önskar att vi ska känna oss anklagade i Guds ögon och i människors ögon. Om vi ska komma in i en trosfunktion i våra liv, så måste fördömelsen få lyftas fram och lyftas bort ur våra liv. Men då är det också så här, att om vi ska kunna ha en trons sköld som skyddar oss från pilar som går in i våra hjärtan, då måste vi också leva på ett sätt så att det inte går pilar utifrån oss. Därför säger Gud i sitt ord många gånger att om vi inte av hjärtat förlåter var och en sin broder, så finns det ingen rättfärdighet. För att om vi förbehåller oss rätten att använda oss av djävulens vapen lite då finns det ingen trons sköld i våra liv. Och när Paulus säger att det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, så handlar det både om den ingående fördömelsen, den som kommer emot dig, och den som går utifrån dig. Du kan inte ha bara det ena och inte det andra. Det här är alltid en tvåvägsprocess, eller ofta. Och det måste alltid börja med att du slutar att skjuta pilar. Och det är kanske inte så alla gånger att du går omkring och anklagar folk eller baktalar folk eller ger folk ett tjuvnyp när de vänder ryggen till, utan det är kanske bara så att du går omkring och tycker illa om folk. Att du har oförlåtelse i ditt sinne på något sätt och på någon nivå. Gamla tunnor som vi har talat om förut. Upp med dem bara. Upp med dem. Ingenting är så välsignat som att gå igenom sitt liv, tänka igenom alla konflikter man har varit i någon gång och tänka efter. Bad jag Gud rena mig från min vrede den gången? Bad jag Gud rena mig från min besvikelse den gången? Eller gjorde jag det inte? Gjorde jag det inte, så gör jag det nu. Jag bekänner inför dig Gud, den gången vredgades jag. Jag bekänner inför Gud, den gången hatade jag. Plocka fram allt och bara lämna dig ifrån det. Herren bär bort. Sen kan du börja sätta upp en trons sköld som fungerar. Det kan du inte innan. Men fortfarande är det du som sätter upp trons sköld. Du måste leva sedan i den vissheten att du är förlåten. Och liksom börja agera som om du var det. Börja agera som om du var älskad av Gud. Det talas mycket idag om att man skapar en massa själavårdsproblem när man börjar undervisa om tro. Då är det människor som inte får det som predikanten utlovar. Och när de inte får det känner de en intensiv fördömelse. Och när de känner den fördömelse så går de till sin pastor. Och så är de ett själavårdsproblem för honom. Och pastorn säger sedan att den där trosförkunnelsen, den betackar vi oss för. Och jag säger inte annat än att man kan predika tro på ett visligt sätt och man kan göra det på ett ovisligt sätt. Allt kan göras ovisligt och allt kan göras kötsligt. Men även om man inte gör det kötsligt så uppkommer den här situationen ibland ändå. Och då tror jag det hänger ihop så här. Att om du tänker dig att du har ett problem i ditt liv och så hör du en undervisning om tro och så försöker du få din tro att fungera så att detta problem ska kunna, så att säga, inneslutas i Kristi frälsning. Det finns bibliska löften på det och du sträcker dig efter det, men det händer inte ett skvatt. Den vanligaste orsaken till att inget händer tror jag är att du har fördömelse redan när du börjar. Därför så många kristna bär ett större eller mindre mått av fördömelse i sitt hjärta. Den här frimodigheten inför Guds tron är inte så vanlig bland Guds folk. Och när fördömelsen då finns där från början, därför att det aldrig har givits en ordentlig undervisning om vad fördömelse är och vad frihet från fördömelse är och hur man kommer ut i den friheten från fördömelse, så fungerar inte tron. Det kan hända att personen i fråga har tro nog för att få det Gud ville ge, men så kommer djävulen och skjuter sönder. Och så är det som om Gud inte hade gett. Och så sitter man där till sist med frågan, varför ville inte Gud ge just mig? Jo, det måste vara för att jag är förkastad av Gud. Och den fördömelse som personen hade som ett startkapital, den växer nu lavinartat och blir ett själavårdsproblem. Men anledningen till att det blev så här var att man hade aldrig tagit itu med fördömelsen från början, för det måste man göra först.